Du lyssnar på Maken av Dean Koontz, uppläst av Erik Eriksson, utgiven av Hör upp 2013.
Denna bok tillägnas Andy och Ann Wickström samt Wesley J. Smith och Deborah J. Saunders, två goda äkta makar och deras goda hustrur, till lika goda vänner som alltid lyser upp sin omgivning. Mod är detsamma som intelligens under press. Ernest Hemingway. Att kärlek är allt som finns är allt vi vet om kärlek. Emily Dickinson. Del 1. Vad skulle du göra för kärlek? En man börjar dö i samma ögonblick som han föds. De flesta människor förnekar dödens tålmodiga frieri tills de, sent i livet och svårt sjuka, blir medvetna om att han faktiskt sitter bredvid sängen. Mitchell Rafferty skulle slutligen kunna tala om exakt när han förstod att hans egen död var oundviklig. Måndagen den 14 maj klockan 11.43 på förmiddagen. 3 veckor före hans 28:e födelsedag. Fram till dess hade han sällan tänkt på att dö. Han var född optimist, tjusad av naturens skönhet och road av mänskligheten och hade varken orsak eller lust att undra när och hur hans dödlighet skulle visa sig. När samtalet kom stod han på alla 4. Han hade 30 lådor med röda och lila flitiga lisa att plantera. Blommorna doftade inte, men han var nöjd med jordens bördiga doft. Hans kunder, just dessa villaägare, tyckte om mättade färger. Rött, lila, mörkgult, rosa. De ville inte ha vita eller pastellfärgade blommor. Mitch förstod dem. Efter att ha vuxit upp i fattigdom hade de byggt upp en framgångsrik affärsrörelse genom att arbeta hårt och ta risker. För dem var livet intensivt och mättade färger speglade sanningen hos naturens våldsamhet. Den här till synes vanliga men faktiskt ödesdigra morgonen liknade den kaliforniska solen mest en smörtäckt boll. Himlen såg blek ut. Dagen var behagligt varm utan att vara brännande het. Men Ignatius Barnes var ändå svettig. Pannan glänste. Det droppade från hakan. Iggy såg kokt ut där han arbetade i samma rabatt som Mitch, 2,5 meter därifrån. Från maj till juni reagerade hans hud på solen genom att bli våldsamt röd, aldrig brun. Under en sjättedel av året, innan han till slut blev brun, såg han ständigt generad ut. Iggy förstod sig varken på symmetri eller harmoni när det gällde trädgårdsdesign och han kunde inte heller ansa rosenbuskar. Men han arbetade hårt och var ett trevligt, om än inte något intellektuellt utmanande, sällskap. Hörde du vad som hände med Ralph Gandhi? Frågade Iggy. Vem är Ralph Gandhi? Mickeys bror. Mickey Gandhi, jag vet inte vem det är heller. Det gör du visst, protesterade Iggy. Mickey kom till Rolling Thunder ibland. Rolling Thunder var en bar för surfare. Jag har inte varit där på flera år, sa Mitch. Flera år? Skojar du? Absolut inte. Jag trodde att du fortfarande gick dit ibland. Ja, så folk har verkligen saknat mig där, va? Jag ska väl erkänna att ingen har döpt en stol efter dig. Vad hände? Hittar du ett ställe som är bättre än Rolling Thunder? Minns du att du var på mitt bröllop för 3 år sedan? Frågar Mitch. Visst, ni hade goda skaldjurstacos men bandet var uselt. Det var det ju inte alls. De hade ju tamburiner. Vi hade inte råd med annat. De hade i alla fall inget munspel. Och spela munspel övergick deras förmåga. Mitch fyllde igen ett hål i den lösa jorden. De hade inga fingerbjällor heller. Iggy torkade pannan med ena armen och beklagade sig. Jag måste ha Eskimo-gener. Jag börjar ju svettas redan när det är 10 grader varmt. Jag går inte till bara längre, jag är ju gift, förklarar Mitch. Ja, men kan du inte både vara gift och gå till Rolling Thunder? Det är bara det att jag är hellre hemma än någon annanstans. Oj då, chefen, det var tragiskt, sa Iggy. Det är inte tragiskt. Bättre kan man inte ha det. Om man låser in...